Du lyssnar på en undervisning från Tornet. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och vara till vägledning i ditt liv. För mer information, gå in på tornet.be.
Fader, vi tackar dig och prisar dig. Att vi verkligen får öppna våra hjärtan och tillbe dig och tacka dig för den frälsning som du har berett för alla människor i Jesus Kristus. Tack att vi får stå här och prisa dig och lova dig och ära dig, fria i våra hjärtan och rena dig från allt det där som har stått i vägen för vår tillbedjan till dig. Tack Herre att du är med också det här passet och välsigna var en som kommer inför ordets hörhåll. Vi ber i Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Och än en gång vill jag hälsa dig välkommen som kanske har slunkit in här i Mariakyrkan. Så är vi alltså i ett undervisningslördag, tornetdag som vi kallar det. Och vi är alltså Sigtuna Bönecenter som är en allkristen, kan vi kalla det för, böneplattform här i Sigtuna. Men en böneplattform för Sverige och för att Sverige än en gång ska kunna få än mer bli en kristen nation och upptäcka innehållet i tron, inte bara ramen utan också innehållet. Och jag är så tacksam, jag vill också säga det eftersom det är många som sen lyssnar på det här på nätet, och du som lyssnar har säkert kommit in på tornet.be där vi förhoppningsvis, om det här går väl, också kommer att släppa den här undervisningen. Men grejen är den att jag vill säga stort tack också till kyrkoherden Jakob Troné som öppnade upp kyrkan för det här vilda gänget. han vågar mycket och det är härligt. Vi i Bönecentret så kommer vi från väldigt många olika håll och kanter, olika traditioner och så. Det är väldigt roligt att vi kan mötas någonstans i kärnan av tro. Och jag vill också säga tack till Himlen TV7 som ger de här mikrofonerna och inspelningsmöjligheterna. Även tidningen Världen Idag som ger annonser för att vi ska kunna ha de här samlingarna. Och det är jätteroligt att vi är så många som kan vara här på Tornetdagarna. Och vi kommer fortsättningsvis också ha det i april, maj och juni. Och om Herren dröjer och vi lever även kanske till hösten ett par gånger, men till det återkommer vi. För dig som kanske är ny då i den här undervisningen, talar vi om temat tro som flyttar berg. Och det här är utifrån Markus 11. Och i det första passet nu då så har vi konstaterat att hela ramen i Markus 11. Hör ni mig bra?
Ja.
Jättegott. Härligt. Tron kommer av att höra. Så om du inte hör vad jag säger kan du inte ens förkasta vad jag säger. Så det är bra att du hör bra. Och vår dröm, jag kan säga det, första gången vi hade det, jag måste ändå säga det här innan. När vi startade det här bönesättet 2018, så på ett, ja, som jag upplevde ett tilltal faktiskt att göra det, så startade vi i Salemkyrkan där vi i regel håller till. Men vet ni vad vi gjorde första bönesamlingen, och min fru kan vittna om detta, så då lyfte vi våra händer och så bad vi och välsignade Mariakyrkan här. Vi sa så här, om det verkligen blir en väckelse, ett andligt skeende i ett land, då kommer ju folk att söka sig till det man uppfattar var den självklart, är ni med mig, den största byggnaden, och där man går till kyrkan här. Så tänk om Gud kunde svepa över det här landet och fylla varenda kyrka. Det här är ju en väldigt välbesökt kyrka även i vanliga tillfällen ska sägas. Men det finns många kyrkor som inte är välfyllda. Och det gäller inte bara svenskkyrkliga, utan är ni med mig? Det är verkligen i mångt och mycket ekande. Inte för att det är högt i tak, utan därför att det är tomt i bänkarna. Så det är härligt att vi fyller en kyrka som nu, här Mariakyrkan. Men drömmen är den att alla dessa svenskar runt omkring och nysvenskar som kommer upptäcker, men vad tror ni på för någonting egentligen? Är det med mig? Vad är kärnan i detta? Och det är vår bön och vår dröm att det ska vara så. Och då har vi talat nu om i förra passet att mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det är Guds vilja. Och bön är naturligtvis mer än att vi bara så att säga, ber Fader vår eller så. Och allt ska ju vara en lovsång till Gud. Men han säger verkligen detta. Och kärnan av den kristna tron är ju våra böner till Gud. Och hans ord till oss. Eller ska vi vända på ordningen? Hans ord till oss. Och våra böner till Gud. Och att vi sträcker ut våra händer till en sargad värld. Inte bara med lite uppmuntran. Lite religiös mys. Mysen passerade de snabbt, stora apostlagärningarna. Utan med ett förvandlande evangelium. Människor behöver verkligen möta levande Gud. Nåväl, i det här andra passet som vi nu är inne i då, så ska vi... Ser ni någonting i bänkarna? Solen går ner ute men går upp i våra hjärtan. Jag tror en ting av övertygelse man inte ser, så nu får jag bara tala tro här lite. Men det går bra. Vi ska tala om de här verserna i Markus 11 som jag tror mer än en har funderat på. Men vad är det Jesus säger? Och nu har vi lagt en ram runt, det behöver inte repetera den. Du kan lyssna på första delen av undervisningen här. Och så ska jag läsa de här fem väldigt starka och märkliga verserna. Och ska vi sätta en rubrik, är det som att i Messias rike, som alla nu folk är välkomna till, är tron en valuta som sätter rikets krafter i rörelse. Det var väl bra formulerat. I Messias rike, i Guds riket, han som kom ridande in i Davids rike, Messias rike. Det är ett kraftfält. Och nu talar jag en liten annan terminologi än vad vi är vana med. Är ni med det? Det finns ett kraftfält av riket där Messias välkomnar in oss att börja leva ett mycket märkligt och starkt liv. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Tomma ord? Nej. Ord med auktoritet. Kraftlös bön? Nej. Förändrar saker och ting. Är ni med? Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Johannes 20. Så det finns mer. Men nu läser vi först de fem verserna som vi ska ägna lite stund att utlägga. När, vers 20 då, Markus 11. När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet, som alltså Jesus har förbannat dem, såg de att det var vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus: Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus svarade dem: ha tro på Gud. Jag säger er sanningen. Om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon, då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. Hur ska vi förhålla oss till detta? Det är ju Jesus som säger det här. Det är ju inte en övernitisk evangelist, menar jag. Utan det är ju Jesus som säger detta. Vad menar du? Det är rätt intressant att ta reda på det. Det är inte helt oviktigt. Och vad jag nu gör inga anspråk på att vi går i botten, men jag tror vi kan, att jag kan få vara guide och leda lite mer in i någon form av förståelse för det enorma han faktiskt säger här. Och jag ska göra det egentligen i 1, 2, 3, 4. Och sen, jag behöver inte vara orolig, vi ska hinna med det. Men jag tänker ge dig ett antal nycklar sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nycklar. Okej? Okay? Det är pedagogisk grepp. Sven, jag kommer inte ens ihåg 2 nycklar. Okej? Okay? Det är möjligt. Alltså, när Nya Testamentet med Jesus i spetsen talar ibland om tro, så blir man ju bara, men vad säger du? Håller ni inte med om det? Alltså till exempel, om vi bara bläddrar, vi kan bläddra 2 blad bak i Bibeln, i Markus. Vi går förbi 10:an och kommer till 9:an. Jag ska bara ta som ett exempel. Jag vill liksom ha någon form av start här, va, innan jag går in direkt i texten. Där säger Jesus i samband med att en pappa har kommit med en son som har en demon eller en andemakt som binder honom. Och lärjungarna skulle hjälpa. Jesus befinner sig på det vi kallar för förklaringsberget. Så han är inte närvarande när pappan kommer med sin son. Men han är desperat. Och när Jesus kommer ner från berget så springer pappan fram och säger, vad är det för stoja? För det var diskussioner och fariseer och andra diskuterade. Och då säger Jesus, vad är det som pågår här? Då kommer pappan fram. Jag tog med min son till dina lärjungar och jag bad att de skulle hjälpa min son. Men de kunde inte. Man skulle kunna tro att det är nutid faktiskt, men de kunde inte. Vad är det Jesus säger? Det är väldigt intressant, alltså, det Jesus säger. För han säger inte, ja, men de försökte så gott de kunde. De startade en diskussionsklubb. De hade en teologisk utbildning på hur man förklarar varför det inte funkar. Alltså, vad svarar Jesus? Ja, men, hallå? Lyssna. Det var inte så enkelt för lärjungarna alla gånger. Lyssna vad Jesus säger. Jesus svarade, vers 19, Markus 9. Detta släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Tänk om Jesus sa det. Hur länge ska jag stå ut med dig, Sven? Det är rätt provocerande, alltså. Hur länge ska jag stå ut med dig, Sven? Har du inte fattat det här än? Ibland undrar jag om han faktiskt säger så, men det är en annan sak. Han älskar mig dock, det vet jag, för det finns andra bibelord på det. Och så säger han ju detta, pojken kommer till Jesus och Jesus frågar lite hur länge det varit så här. Och det finns en viss lärdom i allt det här gör, jag ska inte utlägga den texten nu. Och pappan säger, hjälp oss om du kan. Om jag kan. Om jag kan. Allt förmår den som tror. Står det inte så i din bibel? Alltså, det är ju rätt. Hallå, Jesus, vad säger du? Då kanske vi behöver börja fundera på, vad är egentligen tro? Och vad är det egentligen? Så jag tar det som en bakgrund. Så låt oss gå nu till Markus 1. Vi backar bandet lite. Markus 1. För att lägga någon form av, nu är det ju ett bibelstudium här. Jag vet inte egentligen när de byggde den här kyrkan. Jag vet inte hur länge prästerna höll på. Alltså, men höll de på det, Johan? Ja, Johan han är skolad. Jag är lekman och predikant. Men alltså, de är på många år, många timmar. Jag känner inspiration. Tyckte jag såg lite ångest kom här i veckan. Nej, men lyssna. Markus 1. Vers 15. Vad är det Jesus säger? Jag kan ta vers 14. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Vers 15. Han sa, tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er. Och tro evangelium. Faktum är att grundtexten säger inte tro på. Tro evangelium. tro evangelium. Vissa översättningar har också just detta tro. 1917 års översättning har faktiskt tron evangelium. Believe the gospel. Tro evangelium. NT81 har tro evangelium. Det står faktiskt tro evangelium. Lyssna nu. Tiden, Guds kairos. Tiden är inne. Nu är det Guds kairos. Kairos är kronos, är när klockan går som den gör. Kairos, det är Guds tid. Det är att man kliver in, och vi har alla varit med om det här momentet. Kairos ögonblick. Tiden står still. Guds kairos, det är en unik tid. Och så säger han, och hans budskap, omvänd er, metanoia, omvänd er och tro evangelium. Det han säger är att vänd er om och tro evangelium. Det var hans radikala budskap. Det är som att han säger, det är som att med rikets kung. Jesus hade egentligen ett enda stort tema i sina predikningar. Han kallar sig själv för människosonen, primärt. Och hans primära förkunnelse var riket, Guds basileia, Guds rike. Han säger, välkommen in i riket. Guds rike är det Guds herra välde råder. Och det är omvändelsen och tron som du, om du så vill, är vägen in. Dopet och tron in i riket. In i riket. Och jag vill bara lägga det här som någon form av bakgrunds paradigm, att nu talar han om du är ett rikets barn, så finns det andra ordningar i riket. Vi behöver komma in i Guds herravälde i våra liv. Och det är ganska radikal förkunnelse som jag kommer att ge nu, för jag kommer bara egentligen läsa Bibeln. Den dagliga omvändelsen. För det är så lätt att vi börjar leva i andra paradigm, andra ordningar. Det är vad han säger här. Allt är möjligt för den som tror. Så, och här skulle jag bara också på något sätt inledningsvis, att vi går ändå till evangeliet enligt Johannes första kapitel. Det blir ett antal bibelord. Och det här är utifrån hur jag tänker mig Markus 11, så vi ska alldeles strax ändå komma till Markus 11. Men det är väldigt intressant att se Markus 11, förlåt mig, Johannes 1, vers 9. Alltså, det sanna, vers 9, det sanna ljuset. Det vill säga, det finns många ljus där ute. Det finns många ljus. Men det finns bara ett som är sanna ljuset. Ljus betyder jag ska vägleda dig. Jag ska visa dig hur saker och ting är. Det finns många, många som påstår sig ha uppenbarelse. Men nu kommer det sanna ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor. Skulle nu komma in i världen. Han var i världen. Och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget. Till och med hans eget folk, va? Men hans egna tog inte emot honom. Det var det vi var inne lite på. Han blev förkastad av det folk han själv föddes in i. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och den som tror på hans namn, de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller någon mans vilja, utan av Guds vilja. Det är det. Alltså, så därför menar jag, det är ju rätt intressant, alltså, de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller någon mans vilja, utan av Gud. Den pånyttfödelsen ovanifrån. Och här kan vi ha en lång teologisk utläggning, men det är Gud Hade du någonting att göra med din fysiska födelse? Inte mycket, va? Vi kanske egentligen inte bestämmer själva när vi ska bli födda på nytt heller. Det är ett handlande från Gud, men det har ju att göra någonstans med vår resa naturligtvis. Här säger alltså skriften att, att vi är födda av Gud. Och det är väldigt viktigt ord. Vi har fått en annan ande. Vi är födda ovanifrån. Vi har det som en bas nu för undervisningen om det här märkliga bibelordet som har att göra med berget. Vad är trons väsen? Nu ska vi gå till en... Vet ni vem i Bibeln som kallas för trons fader? Abraham är trons fader. Nu går vi till ett jätteklassiskt bibelord. Romarbrevet 1. Romarbrevet 1. Romarbrevet är väl det vi närmast skulle kunna kalla för någon form av Paulus systematiska teologi. Det är ju inte fullt ut det, men det är något åt det hållet i alla fall. Romarbrevet 1. Och ska man sammanfatta hela Romarbrevet i två verser, så är det de här två verserna. 16 och 17. Och jag vill ändå lägga det som någon grund här. Det säger Paulus, som jag tror då, inspirerad av den helige ande. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds dynamis. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Alltså att bli frälst, att bli född av Gud, det är en kraft. Det är någonting kraftigt Gud gör med den människa som blir det. Juden först, men också greken. Och här brukar teologerna tala om att vi blir frälsta. Soteria. Egentligen i tre dimensioner. Vi blir frälsta från syndens skuld. Från, som har att göra med vad vi har gjort. Från syndens herravälde, det vi är. Och från syndens lön, det eviga skilsmässan. Det är en enorm sak att bli frälst. Det är en terminologi som inte alla använder, men till frälsning, soterio, för var en som tror. Och hur då? Jo, i evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Och det här har med ju Kristus, det kan ju detta, det har med Kristus att göra. Hans, Luther talar om det saliga bytet, hans rättfärdighet, vi ikläddes hans rättfärdighet och han tar vår synd, vi byter klädnad. Jag kan säga så här, vi är den stora vinnaren. Men nu kommer en intressant sak. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Vi talar ju ofta, det beror lite på vilken tradition vi är, men den jag kommer ifrån till exempel, så talar man ju väldigt mycket om det här med omvändelse och vi hade väckelsemöte, att vända sig bort och sätta sin tilltro till Kristus och allt detta. Det är väldigt rätt och riktigt. Det finns mer, men det är väldigt rätt och viktigt. Så att man blir frälst av tro. Det är inte dina gärningar, allt detta. Det är ju också klassisk luthersk lära. Det är Guds gärningar. Det är Guds gärningar, inte mina. Det är nåd alena. Absolut. Jag omvänder mig och sätter min tilltro till vad han har gjort för mig. Helt rätt. Men det är inte av tro till förnuft. Av tro. Nu blir du frälst av tro och nu fortsätter du bara med att tänka själv. Av tro till tro. Eller i vissa kontexter av tro till känslor. Oh, nu känner jag att Gud är god. Nej, nu är han inte god längre. Oh, nu är han så god. Oh, jag skruvar jag lamporna. Nu känner jag att nu finns Gud. Nej, nu finns han inte längre. Alltså, av tro till tro. Ja, men jag tror verkligen att Jesus har dött för mina synder. Underbart. Jag har vänt mig. Jag är frälst. Men sen är det bara jobbigt hela tiden. Jag fattar ingenting. Av tro till tro. Det är som att Paulus säger, det finns lite mer av trons vandring. Den rättfärdige ska leva av tro. Vandra i tro. Ja, men hur går det till? Ja, men lyssna nu, det, vi ska, det är därför vi är här. Lite mer hjälp på traven. Hur ska jag vandra? Jag blir frälst av tro. Rättfärdig, absolut. Genom tro och dop och vi har blivit en del av Guds verk. Men hur ska jag fortsätta leva nu då? Av tro till tro. Jag lägger det som ett, någon form av bottenackord här. Så, och där visar ju Abraham då, Paulus fortsätter Romarbrevet, för att visa lite hur det här kan fungera. Romarbrevet 4 till exempel. Och så kommer han till Abraham. Som ju faktiskt kallas för trons fader. Jesus säger i Lukas 16 till exempel om honom som hälsar så gott. Romarbrevet 4. Står det så här. Ifrån det 13. Det här är enormt egentligen. Abraham som vi fick löftet om sonen. Ni känner till den berättelsen. Det var inte genom lagen, vers 13, som Abraham och hans avkomma fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om det som håller sig till lagen blir arvingar, då är tro meningslös och löftet upphävt. Lagen framkallar ju vrede, men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro. För att det ska vara av nåd och löftet står fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro. Jag kan utlägga vad jag gjorde, jag ska inte göra det just nu. Men för dem som har Abrahams tro, vad är det för tro han hade då? Han är allas vår far. Det är bara judarna, han är allas vår far. Som det så skrivet, jag har gjort dig till far för många, till många folk. Och det är han inför den som han trodde på. Gud som ger liv åt det döda och kallar på det som inte är till. Som om det var till. Abraham säger Gud, du ska bli far till ett stort folk, till många folk. Härligt, säger Abraham. Och ingenting händer. Och vi får inte reda på alla detaljer, men jag tror han försöker. Med sin fru. Det blir ingenting. Men Gud hade lov. Alltså Gud hade lovat Abraham. Tror ni att Abraham funderade någon gång på, men hallå? Om jag nu ska bli far till många folk, kanske jag kan få en i alla fall. Ja, men det är inte helt ologiskt. Kommer ingenting. Luft. Där hoppet var ute trodde han ändå. För det är ju faktiskt så i Abrahams berättelse att till slut så, alltså, det funkar inte längre. Men vet du vad Abraham gjorde? Vet du vad Abraham tänkte? Wow! Det blir ju ett ännu större mirakel. För jag kommer att få en son. Men nu kan jag inte ens göra det själv. För de fysiska förutsättningarna försvann till slut. Och hans fru. Hon var som död. Alltså hon var inte död. Men hennes moderliv och allt detta. Det funkar inte. Alltså, det går inte längre. Vers 19. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring 100 år. Och Saras moderliv var dött. Och nu kommer det. Han tvivlade inte i otro på Guds löften. Utan blev istället starkare i tron. Och gav Gud äran. Fullt övertygad. Lyssna nu.
fullt övertygad om
att vad Gud har lovat var han och mäktig att hålla. När vi, nu spetsar jag till det lite, så om jag trampar det på tårna så förlåt på en gång. Men alltså, det gäller mig också. Alltså, när vi tänker, men hallå! Gud säger så här, men jag, nej. Och då börjar ju vi klaga och diskutera och problematisera och allt. Jag menar inte att vi inte ska tänka och fundera, men vet du vad han gjorde? Wow,
vilket under det här ska bli! För nu är det fullkomligt omöjligt.
Och när han tittar på sig själv helt, så såg han sin fru.
Oj, hjälp, det kommer inte att gå. Nu
har jag lite humor här också. Men hon var säkert jättefin. Men alltså, lite väl
hög ålder för barnafödande.
Men Gud hade sagt. Så han bara växte i tro. Och nu är ju han... Ja, trons fader. Och det är ju ganska märkligt med tro. Jag tror ju faktiskt ett av absolut Bibelns svåraste texter att hantera, kanske framförallt för de som inte är kristna, är ju det som har att göra med offrandet av Isak. Ni vet, han blev ju till slut Isak. Han försökte egen med sin tjänstekvinna och Ismael föddes. Ni vet, allt detta, går inte in på det. Isak kommer och sen ska han offra Isak. Det är ju djuptext alltså. Men alltså, min förståelse av den texten är, för han vet att Gud säger, du ska offra honom. Och karl håller på att göra det. Han ska åka fast i fängelse, kände man ju. Men vet du varför han gjorde det? För han visste att när jag väl har offrat honom kommer han uppväckas från de döda. För han, det är löftesonen. Jag vet att han kommer uppväckas från de döda. För jag tvivlar inte. Alltså, hallå. Ge mig... Alla ni som har Abrahams tro. Alla ni som har Abrahams tro. Så, vad är min poäng nu? Min poäng är detta. Att trons väsen, det är att likt Abraham ha en stark, orubblig förtröstan på Guds löften. Guds löften håller. Inte för att jag ser det. Inte för att jag just nu manifesterar det. Det är till och med omöjligt. Men Guds löften håller. Det är rätt märkligt. Och starkt. Det Gud har lovat. Inte det jag har drömt om. Eller vad någon överentusiastisk person har sagt till mig. Vad Gud har lovat. Det är han sannoliken mäktig att hålla. Det är han mäktig att hålla. Och faktum är att där någonstans börjar vi andas. Trons grund är Guds löften. Och ytterst sett är ju Guds löften framförallt skriften alena. Rätt förstådd ska sägas. Lyssna. Vi tror inte på tron. Vi tror på Guds ord. Om du sitter i en båt där som drivs av strömmar, om du då kastar ankar i båten så händer ingenting. Eller hur? Det är ju inte båten kommer fortsätta att drivas. Du måste kasta ankaret utanför dig själv. Och här är så viktigt löftena som vi har nedskrivna. Gud kan också tala på andra sätt. Men vi har ju det nedskrivet här. Vi måste kasta trons ankare i där. Då får vi fäste i båten. Är ni med mig i bilden? Ibland möter jag människor som tror på tron. Och det bara flyter. Men vi ska hålla fast vid Guds ord och löften. Det är därför vi har undervisning från skriften. Från Bibelns uppenbarelse. Det sätter sig Gud bakom. Kan Gud tala också på andra sätt. Men jag vill ändå nämna det. Och det är så viktigt. Och det handlar inte ens bara om skriften i bemärkelsen av ett församthållande. Jag möter människor som har ett församthållande. Att jag håller församt. Här tror jag att anden måste öppna skriften för oss. Evangeliet är Guds uppenbarelse. läste vi Romarbrevet 1:17. Anden måste uppenbara, inte någonting skriftfrämmande, skriftenligt. Men det blir en andens uppenbarelse. Jag vet att jag vet vad Gud säger. Och det här är så viktigt att vi förstår vad tron är och vad tron kommer av. Och vi behöver ha det här så att säga, som en grund när vi nu går vidare. Tron och Hebreerbrevets författare säger så här. Och det här är och det betyder att tron kommer att prövas. För mig till Hebreerbrevet 11 som är ju trons kapitel i Bibeln. Läs gärna, det är läxan. Läs Hebreerbrevet 11 när du kommer hem. Men i Hebreerbrevet 11 så har vi ju exempel på ytterligare en trons man, en trosperson. Han heter Noah och du känner också igen den här berättelsen. Och nu börjar vi snart närma oss de här fyra eller sex nycklarna som jag ska ge snabbt här. Sju nycklar är det egentligen. Följ med mig Hebreerbrevet 11. Och jag ska läsa i den sjunde versen. Och jag läser faktiskt från NT81. Det är en översättning som kom egentligen före Bibel 2000. Jag tycker det är otroligt bra formulerat där. Men du kan ändå följa med i din översättning. Där står det så här. I tro byggde Noah, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda det sina sedan han hade fått en uppenbarelse av det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del av den rättfärdighet som kommer av tron. Gud hade uppenbarat för Noah om ting som inte kunde ses och aldrig har hänt förut. En stor världsvida katastrof av en översvämning. Gud sa, Gud uppe, vi vet inte exakt hur uppenbarelsen kom till, men vi vet att så skedde. Och Noah trodde Gud om det. Tro är ju en övertygelse, inte om ting jag ser, utan om ting Gud har uppenbarat för mig. Andra kanske inte ser det. Noah såg det. Och han byggde över 100 år, om jag förstår skriften rätt. Han byggde därför att Gud hade uppenbarat någonting för honom. Tro är inte bara ett församtalande och så händer ingenting. Tro visar, jag tror det och handlar efter det. Och jag är övertygad om att Sem, Ham och jag, för att hans söner sa, men pappa, alltså, du ska höra vilket åtlöje du är. Hålla på att bygga en ark. Det finns ingen erfarenhet av detta. Men Gud har sagt. Och vet du vad? Han blev ett vittnesbörd för alla runt omkring. Tills dess den dag kom. När Gud sa, in i arken. Och så kom det. Vet ni vad Sem, Ham och Jafet sa dagen efter? Pappa Noah, tack för att du byggde arken. 100 års spott och hån, tack. Din tro blev en frälsning för oss. Titta här, vad är vi nu? En ark. Alltså ur en aspekt är det här en ark. Det finns ett folk som tror att det finns en Gud som en dag kommer att döma världen också. Det är människans lott att en gång dö, det vet vi alla, och dömas. Att det finns en frälsning av den där mannen. Det är rätt starkt. Vet att vi blir därmed ett vittnesbörd för alla. Tror ni det? Vi tror det. Jag brukar bara anta den här berättelsen. Hade jag tagit med mig en mikrofon den där dagen, kanske i april år 33, när Jesus hängde på korset, som vi ser här i Mariakyrkan, berättar jag nu för alla er som är på nätet, så har vi en fantastisk bild här. Den är från 1400-talet, berättade pastor Johan här. Kristusstatyn här är från 1400-talet. Hade jag haft en mikrofon där i Jerusalems gator år 33 och frågat alla romerska soldater och alla som skriker och gormar, och så hade jag frågat, vem tror ni kommer att bli härsk den mest kända personen på hela. Vem kommer att följa? Vem tror ni människor kommer att följa? Kejsaren i Rom och alla hans soldater, eller den där mannen? 99,99% hade sagt kejsaren i Rom förstås. Jag tror knappt någon här inne ens vet vem som var kejsaren i Rom när det här hände. Men vi är över 1 miljard som följer den där mannen. Är ni med mig? Ja, det är inget bevis för, nej, men det är ett tecken på att någonting är det. Vad är det med det? Kraft! Alla kyrkor ser inte ut så här. En del är förföljda, en del kyrkor. Och det kan komma tider när vi inte ens kanske får vara i kyrkor. Vad vet vi? Vi tror ju inte på Kristus för Mariakyrkans skull. Vi gör det för hans skull. Tro är en övertygelse om att det Gud har lovat, det kommer han att hålla. Han har lovat dig ett evigt liv i ett annat rike. Även om du dör, så kommer du leva. Det här är ett vittnesbörd om att vi inte är ensam om den tron. Det är ganska starkt faktiskt. Och det är många som upptäcker detta. Och jag brukar ibland ta bilden av människor som, jag tror jag nämnde det här kanske idag, kommer inte ihåg hur det var, men människor som gör en upplevelse, som lär känna Kristus. Och säger, men varför har du aldrig förklarat det här för mig? Jag har fått 40 år och försökt förklara. Tills dess du möter honom. Det är ju kraft här. Jag förändrar mitt liv. Okej. Okay. Så, anden måste uppenbara. Det räcker inte med ett försanthållande. Även demonerna tror och darrar. Men om du tror på evangelium, då vänder du dig om ifrån ett liv som skadar din relation med Kristus. Jag kan stå här och predika dom och allting. Det kommer inte hjälpa någonting. Och ni vet berättelsen, jag har säkert hört den förut. Föräldern som försöker få sin moppintresserade tonårsson. Slut, du är så lortig när du kommer. Tvätta dig, det går inte. Plötsligt, pang. Så börjar han tvätta sig mer än någonting. Han har blivit kär. Det lagen inte kunde, kunde nå den. Och kärleken. Alltså det är inte fel att säga tvätta, tvätta, tvätta. Men när du vill det, då gör du det. Okej, okay. Så. Med det här som någon form av bas. Och lyssna med vän. Det handlar om honom. Lyssna nu. Paulus säger. Jag vet på vem jag tror. Inte på vad. Vem? Vi sysslar alldeles för mycket med vad. Och det står, om du vill veta vad det står, så kan du läsa lugn och ro hemma i din egen andra Timoteusbrevet 1:12. Andra Tim 1. Jag vet vem jag tror på, inte vad. Lyssna nu. Vem slänger berg i havet, inte vad. Vem slänger bergen i havet, inte vad. Har du exakta bekännelserna? Det är jättebra. Och trosbekännelsen står vi 100% bakom. Det är jätteviktigt. Men det är inte din rätta formuleringsförmåga som avgör. Om du ska kunna vandra i trons, det är vem du har relationen med. Vem är din herre? Jag vet på vem jag tror. Okej. Okay. Så Paulus, Hebreerbrevets författare säger, nu går och våra vänner till Sydsudan här, Gud besigna er. Och er som är på nätet så är det några missionärer som går iväg här. Lyssna, Hebreerbrevet 11:1. Tron är en visshet om det vi hoppas på. Det är en visshet, tron är i djupa sättet vetande. Och det går inte fullt ut intellektuellt att förklara. Tron är en visshet. I svenska språket så är tro väldigt annorlunda. Alltså, vi har ett fattigt språk. När vi pratar om tro i Sverige så är det ju nästan tvärt emot vad en viss nytestamentlig definition är. Vi säger ju ofta så här, när är det gudstjänst eller mässa här nu här i Mariakyrkan? Jag tror att det är 11:00. Det vill säga, jag vet inte betyder det, men jag tror. Där har ju tro fått en vaghet. Så är det inte i Bibeln. Tro är en visshet om. Det är en vetskap. Jag kan kanske inte alltid intellekt, men jag vet någonting. Anden har gett mig en upp. Jag vet på vem jag tror. Och det här vill jag bara ha som någon form av grund här nu. När vi går in och sen tittar vi snabbt på, för nu ska vi till texten, Markus 11. När vi har det här någon form av ingångsvärden. Och ingångsvärden i berättelsen om det här berget och så vidare. För det låter kanske konstigt, va? Jag ska bara citera ett bibelord till, och det är Hebreerbrevet 11:6. Skriv gärna upp det bara, och tidsskäl, Hebreerbrevet 11:6. Den som ber till Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Lyssna nu, om du finns här nu, jag tror kanske inte, men om du skulle finnas här, jag tror inte på Gud. Jag tror bara det är psykologin ni håller på med, men det är jättefin psykologi och så, men jag tror inte på Gud. Alltså, det betyder ingenting att om du ber så är det faktiskt inte äkta. Det är bara en tom ritual för dig. Så den som ber till Gud, den som söker Gud, Hebreerbrevet 11:6, måste tro att han finns. Jag vet inte exakt hur och vilken definition och vilken dimension, men jag tror att han finns. Men du måste en sak till. Och att han lönar den som söker honom. Om Gud, det finns något sånt där, men jag tror att det finns en ytterst intelligensia, det finns en ytterst makt. Allt har kommit till, vi hörde ju vår professor, matematikprofessor Ola berätta här på morgonen att det är oerhört osannolikt, extremt osannolikt, att all denna komplexa data har kommit till av sig själv. Floderna rinner inte uppåt, de rinner neråt. Det är det högre som blir det lägre, inte tvärtom. Och allting, den andra termodynamiska lagen säger att allting går ner mot sin absoluta nollpunkt. Eller hur, professor? Så är det ju. Så att det liksom byggs inte upp av sig själv, det bryts ner av sig själv. Till slut liksom är det evig kyla bara. Lyssna nu. Då är det ju så här att du kan tro att det finns en intelligensia och har absolut rätt i den uppfattningen, men Hebreerbrevets författare säger, tro att han också lönar den som söker. Om Gud finns, du kanske säger, ja, Gud finns, men det är ju ingen idé att be. Inshallah, det blir som man vill i alla fall. Då ska du inte hålla på att söka honom, för då är det bara, det är inte äkta. Du behöver inte vara bekännande kristen, du behöver inte vara varken pingst eller påskvän. Men om du äkta ber så hör han dig. Om du är en ateist som sitter i ett fängelse och ropar, jag vet inte om du finns Gud, men om du finns, hjälp mig, då hör han dig. Vet du vad de ukrainska generalerna säger? Eller, de säger, det finns inga ateister i skyttegravarna. Jag är bataljonspastor i det militära. Det finns inga ateister, och jag säger det till, nu är jag ju ute i rullarna av åldersskäl, men jag har sagt det till de här kompanierna som jag haft föreläsningar för. Jag säger, nu kan ni skratta åt en prästkrage. Eller ett kors har jag här. Jag har en kors här när jag har mina gröna uniform. Jag säger, ni kan skratta åt mig nu. Men är det skarpt läge så ingen skrattar. När man ser sina kamrater dö. Då börjar man fråga, vänta nu. Vad händer efter död? Okej, så. Tro är alltså en övertygelse. Alltså, jag tror du finns Gud. Och att du lönar den som söker dig. Det är jätteviktigt. Alltså. Och då kommer vi nu till det här mycket märkliga. Här ska jag visa en sak som jag i alla fall aldrig riktigt fullt ut har trängt in. Det säkert har ni, men jag har inte gjort det. Och då säger Jesus så här. Nu är vi alltså Markus 11 som vi håller på att utlägga. När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus, Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har vissnat. Och säger han, Jesus, vad säger Jesus? Här är absolut huvudnyckeln. Ha tro på Gud. Och vet du vad grundtexten säger här? Jag har kollat med en del verkligen professorer som kan det här. De säger så här: faktum är att Gud står i genitiv form. Vet du vad som egentligen står här? Ha Guds tro. Och Gud har ju inte tro i bemärkelsen av vaget. Gud vet ju allting. Ha Guds vetskap. Så egentligen står det haven Guds tro. Det är rätt intressant. Innan ni överhuvudtaget kan kasta några berg. För berg är ju, kommer vi snart till, det är omöjligt. Det är helt omöjligt ju. Kan någon av er lyfta er själva i håret? Jättesvårt. Går inte, jag försökt. Några av er har försökt. Ser jag här. Det går inte. Haven Guds tro. Och Gud är ju liksom, oh, jag vet inte, Gud vet allt. Ha Guds vetskap. Så om du överhuvudtaget ska överhuvudtaget komma in, så måste du veta vad som gäller. Därför våra, nu kommer en kanske lite chockartad uppgift. Våra böner ändrar inte Guds vilja. Våra böner får Guds vilja att ske. Vi håller inte på att ändra Gud. Oj, vad man, ni bad så fint här. Jag ska ändra mig. Så funkar det inte. Därför börjar Jesus, och jag måste säga, jag har anat att det ligger där. Nyckeln är, ha Guds tro, eller tro på Gud. Och tro är ju ett mottagande av Guds uppenbarelse. Du måste se saker och ting som Gud ser det, punkt. Egentligen är detta ganska hoppfullt. På vilket sätt då? Ja, men låt oss tänka en sak. Vi glömmer allt svårt. Vi tar det oerhört distinkt, enkelt. Vill Gud att alla ska bli frälsta? Gud vill att alla ska bli frälsta. Vill Gud någonting som är omöjligt? Vilken potential! Men det är en process här. Jag kommer snart till det. Så ni som har barn eller barnbarn eller respektive som ännu inte vandrar med Gud. Är Gud större än den otro som just nu råder över ditt barn och barnbarn? Svaret är ja. Det är nästan halleluja. Ja, men alltså, faktiskt är det det. Det är ju en enorm potential. Hav Guds tro, eller tro på Gud. Tro är en övertygelse om att det Gud har sagt och vill och lovat. Det är möjligt. Alltså det börjar där någonstans. Så det är egentligen, så kan man säga då att nyckel ett, och du vill skriva bara nyckel ett, Guds, hav Guds tro, eller tro på Gud. Tro Gud. Ha Guds visshet. Abraham, jag vet att jag ska få en son. Jag vet inte hur, men jag vet det. Wow. Abraham, du är galen. Nej. Jag tror Gud. Okej. Här kommer ju det andra nyckeln. Jag vill bara säga nyckeln på en gång. Vi har ju redan varit inne på detta med ordet säger. Men vi kan inte ägga oss upp till detta. Jag tror inte vi kan ägga oss upp. Ja. Har ni hört tal? Alltså, jag hörde en fantastisk bild en gång. Och jag kan bara berätta bilden. Jag har ju inte studerat om det. Men alltså, det berättas i alla fall om en plats i USA. En liten ort i USA. En jordbruksort. Där alla var med i metodistkyrka eller vad det var. Och alla var troende. Och det var torka, så pass torka att hela byn håller på att helt wipe out. Alltså det var katastrof. Och prästen kallar till kyrkan och säger, vi måste be tills det regnar, annars är det slut. Alltså det är slut med oss. Men prästen sa, jag tror att Gud kan ge regn. Och de samlades i kyrkan och började be. Och de ropade till Gud och de bad. Och timmarna gick och det gick. Och plötsligt så strömmade mörka moln och det började ösregna. Och när de lämnade kyrkan var det en liten tant som hade paraply med sig. Hon var den enda som gick in i kyrkan med paraply. I torkan. Hon var övertygad om att när jag lämnar så regnar det ju.
Det är en rätt häftig berättelse egentligen.
Men jag tror att vi kan inte ägga oss till. Det måste bli oss givet av en, nu är nyckel nummer två, en trons ande. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna. Någon form av, det är någon form av Guds ingripande. Och här, det finns ett mysterium i relation med Gud. Jag har inte patent på beskrivningen av Gud. Jag kan bara ge mitt perspektiv. Men det är som att hela att Guds ande sväper över jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig till honom. Det är som om vissa människor vandrar starkt med Gud. Och jag tror inte Gud har favoriter på ett felaktigt sätt. För i så fall är vi bara fatalister. Inshallah, vi får se. Alltså, vilken tur att du tror och jag tror inte. Alltså, Gud samarbetar med oss. Gud älskar alla lika mycket. Men frågan är om vi älskar Gud lika mycket. Allesammans. Orkar ni höra det här? Gud älskar alla lika mycket. Men älskar vi alla honom? Visa mig din tro utan gärningar. Så får jag visa och vi visa att vi älskar honom. Så, frågor får vi ha. För jag kan inte spela in alla frågor. Men det är väldigt bra att vi har frågor. Så vi behöver tro. Följ med mig bara till första Korinthierbrevet 2. Och vi har några. Så nyckel nummer ett är hav Guds tro. Nummer två, eller tro på Gud. Två, trons ande. Och där vill jag bara läsa ett ord från första Korinthierbrevet 2. I första Korinthierbrevet 2. Och det finns självklart mer att säga i varje punkt jag nu säger. Men nu har jag mikrofonen och jag har makten, sa jag en gång. Och då vet ni vad ljudtekniken gjorde. I första kur 2. När jag kom, vers 1. När jag kom till er bröder var ni inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade till Paulus. Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av någon annan hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Jag vet på vem jag tror. Jag känner ju honom. Vishet förkunnar vi dock bland de vuxna. En vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Om de onda makterna visste vad som hände på korset hade de inte drivit upp honom dit. Men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människors hjärtan inte anat, det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Det är djupt. och de som älskar Gud. Vi måste ju, jag har ingen handuppräckning här. Men älskar vi Kristus Jesus? Och någonstans kommer det, kokar det ner till detta. Men Jesus, talet om korset är en dårskap för världen. Men en kraft. Jag tror vi behöver återuppleva. Det är verkligen någonting som är fint i klassisk bekännelseskrift och Luthers teologi. Det är korset, korset. Vi har gjort evangeliet blodfattigt. Det är dårskap. Vi ska förtala bara mänsklig visdom. Och så har vi ingen kraft. Du behöver omvända dig. Syndernas förlåtelse. Syndabekännelse. Den dagliga bekännelsen. Det är så viktigt. Men anden uppenbarar saker. Anden kan alltså uppenbara saker. Anden vet djup. Om anden vet djupheten i Gud. Det är ganska djupt, va? Då tror han vet djupheten i dig också, syster. Han vet vad som är bäst för dig. Vi vet inte vad som är bäst för oss. Ja, jag har bett om det här, jag får inte det. Men är det bäst för dig då? Jag hörde om en man som berättade en gång. Jag hörde på en undervisning på nätet. En man som hade, han berättade så här. Jag förstod att det var en liten äldre man som berättade. Och han sa så här. När jag var liten så älskade jag farfar mer än någonting annat. Och när farfar gick och la sig på kvällen tog farfar ut tänderna och borstade tänderna så här. Och jag sa, gode Gud, jag vill ha sådana tänder som farfar har. Och så sa den gamla mannen, jag är glad att Gud har dröjt med bönesvaret till nu. Ibland vet vi inte vad vi ber om. Ge mig framgång, ge mig pengar, ge mig det. Och... Hallå? Alltså, klarar du av det? Ge mig socker, 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 socker. Ja, men ish. Ish. Det betyder, ni förstår vad jag menar. Förstår vi vad vi ber om egentligen? Små barn ber sina föräldrar om alldeles för mycket man inte förstår. Men anden kan uppenbara för dig vad som är tänkt över dig. Ja, men jag är 8 år gammal, det är för sent nu. Nej, äntligen är du mogen. Och inte lita på dig själv längre. Alltså, varför använder Gud, alltså oftast riktigt starka tjänster, det är oftast uppe i 60, 70, 80 år. Då har man inte så vansinnigt stor tro på sig själv längre. Och man är inte lätt lurad heller, för man har blivit lurad så många gånger. Ja, men seriöst alltså. Ungdomar kan ju hänge sig åt varenda grej, va? Så, nummer 2. 1, Guds tro. Nummer 2. Andens djuphet, andens uppenbarelse, trons ande. För han vet vad som gäller för dig. När jag växte upp så var jag ungdomspastor i en församling i Eskilstuna. Och jag hade en kompis till mig, jag är fortfarande vän med honom. Och jag hade en ganska stark kallelse, men jag visste vad jag var kallad till och förkunna. Och jag visste det. Och min övertygelse gjorde att han kände sig lika kallad som jag. Är ni med mig? Och jag kanske inte trodde det, men jag vill inte säga, han är ju ledsen, jag ska också predika och undervisa. Och tills han träffade vår pastor, vår föreståndare, han var superbra, han är hemma hos Herren nu. Han var den gamla klassen, han sa sanningen till folk. Så när Peter kom, jag ska inte säga pastors namn nu, men Allan hette han. Pastor Allan, ska jag bli predikant? Absolut inte. Inte? Nej. Åh, vad skönt! Så han känner Gud på ett annat sätt nu. Är med mig? Pastor Allan visste, du är inte predikant, Peter. Det vet alla andra än du själv. Så sen kunde man använda Gud ändå. Vi behöver folk som säger sanningen. Inte bara, åh, det blir säkert jättebra. Gör allt du vill. Okej. Okay. Alltså, så nummer 1 är alltså... Tro, ha Guds tro. Nummer 2 är, eller nyckel nummer 2 om du så vill, är trons ande. Därför tro är en förtröstan. Lyssna, skriv gärna med det. Tro är en förtröstan. Varför? Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Varför det? Därför det handlar om förtröstan. En förtröstan. Gud vill ha din förtröstan. Byt ut ordet tro till förtröstan. Jag förtröstar på dig, Gud. Lilla pojken som kommer till pappa. Pappa, du är starkast i världen. Så tycker Gud om när du säger. Himmelske far, du är starkast i världen. Ingen är som du. Sant, säger Gud. Bra. Han älskar dig när du kommer och är ärlig mot honom. Sen tycker han om, nu får ni hålla er. Han tycker om när du är ärlig och säger, jag är arg. Jag är arg på dig, pappa. Det gör ingenting. Var äkta. Sluta vara falsk mot Gud. Kolla på Jobb. Kolla på Psaltarpsalmerna. Ibland boxas de ju. Gud! Hallå! Inga problem. Bara du äkta. Och inse till slut att det är nog Gud som vet mest. 3. Står det så här. Markus 11. I Markus 11 vi håller på med. Mår ni bra? Alltså. Oh, hjälp. Yes. Jesus svarade. Ha tro på Gud. Tro Gud. Jag säger det sanningen. Om någon säger. Talar. Och då kommer vi in till en stor hemlighet. Jag vill inte på något sätt göra det magiskt eller så. Men det handlar om trons tal. Om någon säger till att tala trons ord. Det är väldigt intressant. Kommer ni ihåg verserna innan? När Jesus förbannade fikonträdet. Då står det. Han sa till fikonträdet. Aldrig mer ska någon frukt komma från dig. Och lärjungarna hörde det. Han talade högt. Och det här är ju någonting vi upptäcker lite i tornet. Vi har ju en plan på att läsa Bibeln högt. Och flera stycken kommer säga, det är så underbart att läsa Guds ord högt. Det gjorde man alltid förr i tiden när man läste. Man läste högt. Nu tänker vi Bibeln. Och det är ju inte så att inte Gud hör oss. Men jag tror nämligen. Och jag kan inte utlägga det mer än säga det. Att den andliga världen kanske inte är lika... Jag tror inte att demonerna läser våra tankar. Men de hör. Varenda gång Jesus befriar människor så talade han strängt till. Talade högt. Han behövde inte skrika och gorma, men han talade högt. Det är enormt. Han talade om någon säger trons tal. Här skulle jag kunna egentligen undervisa väldigt mycket om, och jag ser att tiden går, men och Romarbrevet 10 talar om tron kommer av förkunnelsen. Av Kristi ord. Och hur ska någon komma till tro om ingen förkunnar? Och hur ska någon förkunna om de inte är sända av Gud? Det vill säga, det räcker inte med att en papegoja står och säger det. Det måste vara sänd av anden. Och ni vet vad jag menar. För ni har hört människor tala Guds ord. Som man säger, käre Gud. Sluta, annars tappar jag tron. Och sen finns det andra. Sluta inte, för jag får mer tro. Det är de som har sändningens ande, eller inte, som jag ser det. Så det handlar inte om bokstav och ljudvolymen. Utan det handlar om att det är en uppenbarelsens ande som kan följa med en förkunnelse. Att tala är vad hjärtat är fullt av. Talar munnen. Att tala till berget. Och lyssna nu, vi ska gå vidare. För nu kommer nästa, det har med varandra att göra. Jag tror oerhört mycket på bönen. Som är lovsång och pris och ära. Vi ber för saker och ting. Men, lyssna nu. När Jesus förbannade fikonträdet. Det är enda gången i Nya Testamentet, eller evangelierna. Där Jesus talar ut ett domsord. Det är enda gången han förbannar fikonträdet. Är det intressant? Han bryter demonisk makt över människor. Men han förbannade fikonträdet. Han kommer ju att ha domshandlingar i framtiden. Men enda gången det står. Han aldrig mer ska bära frukt. Så. Här kommer en väldigt intressant punkt. Som jag ser det. Nämligen den. Att trons bön. Hav tro på Gud. Trons ande, tala högt, men trons bön är alltid konkret. Det är fjärde nyckeln. Hav Guds tro, ta del av trons ande eller sök trons ande, be högt eller tala ut högt den här typen av bön. Och var konkret. Konkret till vem? Du ber. Och vad det gäller. Och jag har verkligen gått igenom skriften. Jag upptäcker. Men du. Lyssna. Jesus talade till trädet. Inte alla träd. Det var inte så att varenda fikonträd i Israel torkade ihop. Han talade till trädet. Eller mannen, som pojken som hade den dövstumma anden. Du stumme och döve ande, jag befaller dig. Det är rätt intressant att en döv och stum, döv ande hör när andens människor talar och ber. Så det, och det här är superviktigt, att börja be konkret. Om, Markus 11. Om någon säger till det här berget, inte det där berget, det här berget. Vilket berg har Herren talat till dig om? Det här berget. Och inte bara att du talar till en konkret sak eller ett konkret hinder. Vad är ett berg? Ett berg är ju någonting som står i vägen för det Gud vill göra. I det här fallet är det något som står i vägen. Och det är någonting som Gud måste uppenbara. Enligt skriftens grundordningar och berget. Och det intressanta är ju egentligen, och tänk efter vad Jesus säger, lyft dig, inte bara till vad, utan inte bara till vem, berget, utan till vad, lyft dig och kasta dig i havet. Du dövstummande, gå och kom aldrig mer tillbaka igen. Konkret, konkret, konkret. Förutom honom, och aldrig mer ska någon äta frukt ifrån dig. Han inte bara ber till någonting, utan en sak till. Och det här, ja, det finns säkert många som kan ifrågasätta det, men jag ser det hos Jesus. Och vem är din förebild? Ja, det är Jesus. Någonting ligger i riktning här. Lyssna nu. Alla sanna visioner föds först i någons hjärta. Titta här. Det här byggnaden, 1247. Ja, det bara råkade komma hit en kyrka. Nej, det råkade inte komma hit en kyrka. Någonstans i den odelade kyrkans tid var det någon som födde en vision. Vi ska bygga. Det är stegvisa processer. Vi ska bygga som man, utifrån den uppenbarelse man då hade och den tid som då gällde, en kyrka här i Sigtuna. Det föds i någons inre. Och så blir det någonting konkret. Det går inte att bygga en kyrka här. Det finns inte chans. Nu har vi suttit här 775 år. Ja, inte du, men änglarna har ju varit här i 775 år. Det är rätt fascinerande. Lyssna nu. Alla sanna visioner föds ju i någons hjärta. Och många går in och drömmer om det hela livet. Men sann tro handlar om att man börjar be konkret. Och börjar söka konkret. Och börjar handla den rättfärdiga. Leva och vandra i tro. Det är rätt fascinerande. Men som någon uttryckte det. Ja, det börjar med ett luftslott. Men det är ganska dragigt att bo i ett luftslott. Du kan ju inte bo i en dröm. Men du kan börja handla. Som om du faktiskt har ett ord från Gud. Vi talar om ton, om inte säga för mycket om det än. Det är ju rätt märkligt att jag är här. Att vi är här. Jag gör ingen märkligt av det i sig, men det är ju ändå i mitt lilla enkla perspektiv. Allt är ju möjligt. Om Gud säger någonting. Har Jesus verkligen undervisat om konkreta punkter? Får jag visa en jätteintressant sak om konkret bön? Vi läser Bibeln nu. Så det är inget konstigt. Men jag tänker någonstans konkret bön. Och ni vet att jag har sagt det här många gånger förut. För jag var ju tillsammans med en affärsman som kommer till oss ibland i Sydkorea. i en enorm gigantisk församling, en pingstförsamling, som då, tror jag, när vi var där så hade bara 750 000 medlemmar. Men det började inte med 750 000 medlemmar. Det började, han blev frälst, den här killen, han tog namnet John Gershosa, han blev frälst 1958. Och han var buddhist, som 98% av Sydkoreas befolkning var. Och han blev helad ifrån tuberkulos. Startade en församling ifrån ett amerikanskt militärtält, det var Koreakriget innan. Och började predika, sex tanter i församlingen. Och han predikade evangelium. Och han var inte alls lika skolad som många av oss är, och du är kanske. Men han bad alltså. Och Gud, han sa, Gud har sagt till mig att vi ska bli 3000 i den här församlingen. Ganska mycket när man har sex tanter. Och han blundade och skrek när han predikade. Eller skrek, men han var högröstad. Och då var någon som sa, men pastor Sjö, varför blundar ni när du predikar? Därför att Gud har sagt 3000 till mig. Och när jag tittar, när jag blundar ser jag 3000, men när jag tittar ser jag 6. Och jag vill inte tappa tron. Och folk skrattar åt dem. Men varför skriker ni? Hur ska annars alla 3000 kunna höra mig? Och det blev ju 3000, 50000, 100000, 200000. Alltså, man får säga vad man vill. Och trons män och kvinnor är ju de som i sina handlingar visar, jag har fått någonting. Sen kan man behöva justera hit och dit, självklart. Okej, men följ med mig bara snabbt. Orkar ni en liten stund till? Dumt att säga så, vem av er törs säga nej. Har vi hållit på 1,5 timme? Vi går snabbt till landning här nu. Min fru skjutsar folk till Arlanda, så att jag har ingen som säger sanningen här. För med mig snabbt till Lukas 5 bara. Lukas 11. Ja, vi ska ju stanna här 5, men vi ska nog stanna lite innan. Sista skälvande minuten. Lukas 5. Lukas, det 11:e kapitlet, vad säger jag? Lukas 11, vers 5. Lite kaffe har inte skadat, men okej, lyssna. Och han undervisar, för nu kommer nästa nyckel då. Okej, och det här är jättetrösterikt för dig. Så nyckel nummer 4 är konkret bön. Nyckel nummer 5 är trons uthållighet. 5, trons uthållighet, skriv ner det. 5, trons uthållighet. Han sa till dem, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger, och det här, i det här fallet är alltså Gud ett uttryck för en vän som sover mitt i natten. Kära vän, låna mig 3 bröd, för jag har fått besök mitt i natten. En annan person har kommit till mig som är på resa och kommit till mig, och jag har inget att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då få till svar där inne? Stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig någonting. Jag säger det, även om man inte skulle gå upp och ge honom något, för att det är hans vän, så kommer han till slut att gå upp och ge honom allt han behöver. För att han är så påträngande, står det i 1917 översättning. Och så kommer be, bulta, sök. Så kommer undervisningen, be, bulta, sök. Okej, det är ju rätt intressant. Här är alltså en person som har fått oväntat nog. Jag kan inte hjälpa, jag har 3. Jag har folk som behöver min hjälp, jag kan inte hjälpa. Men jag känner en rik person. Det är ju sällan vi bilden av Gud som en sovande vän. Hur många av er har en sån nära kär vän? Om ni vaknar klockan 2 på natten och mår jättedåligt. Ni behöver inte räcka upp handen. Men har ni någon att ringa? Förutom nu om ni är gifta och allt detta. Ni är ensamma hemma. Det är inte jättemånga man ringer. Jag har en jättefin relation med kyrkoherden. Jag skulle inte ringt honom ändå. Hej Jakob, klockan är 2. Jag mår dåligt. Alltså. Så det här är en vän. Gud, han är rik. Han har resurser som du inte har. Men i den här metaforen och bilden så är han som sovande. Är någon av er som upptäckt någon gång, Gud, sover du? Jag tror, om vi ska vara ärliga, hallå? Jesus säger, han kommer till slut att resa sig upp och ge allt du behöver. För du har en, du hjälper människor. Du har kommit ett oväntat behov. Vad har du behov av? Ge mig ett bageri. Du får inte ett bageri. Ge mig 10 bröd. 7 möglar. Ge mig 3 bröd. Läs texten. 3 bröd behövde han. 3 bröd fick han. Jag har i alla fall lärt mig. Och min fru är, nu är inte hon här, så nu kan jag säga positiva, eller det kan jag, men det var konstigt. Det var jättekonstigt formulerat. Det var inte alls så jag menade. Det här får vi klippa sen. Alltså för äktenskapsproblem. Men alltså, hur tokigt kan det bli? Jag är gift med en människa som är så positiv och så nådesfull. Alltså det är helt enormt. Jag är sanningen och hon är nåden. Och alla vill ha henne, kan man säga. Men, nej, men alltså, hon är en troskvinna. Och vi har ju en bibelskola på nätet som heter Bibelskola för alla med över 800 elever, och han som är chefstekniker heter Jauni. Vi hade en studio som vi började spela in i Knivsta, och när vi började med bibelskolan så plötsligt, han hade bott där många år, då plötsligt minns han, så skulle de sälja kåken, och han sa, och vad ska jag göra? Anna-Karin, då tar du ett papper och så skriver du konkret vad du behöver. Jag behöver ett hus. 2, jag behöver det avskilt så att det inte störs av massa oljud när jag spelar in mycket. 3, jag vill ha det så storlek. 4, jag har inte stora pengar så det får vara nästan gratis. Bam, 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 bam. Alltså jag skojar inte. Och jag ska vara i Sigtuna. Ett billigt hus i Sigtuna. Hallå? Han har idag en av Sveriges mest avancerade studio i norra Sigtuna. På en avhägnad, en stor rik person äger allt detta, som gillade honom plötsligt. Han kommer dit, han råkar hitta en annons som inte gällde. Han kommer dit, han har ett hus, han har en studio i huset. Det är så tyst där borta så inte ens han som äger har lamor. Vet du vad lama är? Är det kaffe? Billy, du är nästan en ängel. Nej, du är mycket mer än ängel. Tack. Jag vet inte hur jag ska tolka detta, om jag kanske behöver mer kraft. Men i alla fall, han sa, bam, 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 bam. Jag säger inte detta för att bara, jag bara säger, orka utmana Gud konkret. Utifrån bön och genuina behov. Inte en massa lyx, jag ska 6 bilar till och sådana saker. För att tjäna Gud. Och han tjänar Gud med sin studio. På ett fantastiskt sätt, jag ska verkligen säga detta. Ja, Jan, du hör det här, för han kommer redigera delvis det här. Så att... okej. Okay. Så, trons uttalet. Du sover, Gud. Jag är här igen. Till slut säger jag, alltså jag kommer. Jag ger. Jag låter han få det. Nu visar han att han menar allvar. Gud sa en gång till mig och Anna-Karin så här. Visa att ni menar visa att ni tar mina ord på allvar. Så kommer jag ta era ord på allvar. Förr i tiden talade man om att be igenom. Har ni hört det? Man bad igenom människor. Vi behöver be igenom. Vi har alldeles för mycket snabbt. Nu ska vi alldeles strax gå till... Jag säger inte detta för att jag ska hålla på länge nu. Men när vi ber för sjuka till exempel. Vi behöver be igenom. Och bland annat därför vill vi avskilja lite mer tid. Så vi ska ta en liten stund idag. Men nu har vi hållit på en hel dag. Men vi behöver hitta tid och be igenom för människor. Håller ni med om detta? Okej, så. Uthållig bön. 6 och 7 tar jag snabbt. Skriv gärna ner Lukas 18 också om du vill. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt som ropat till honom dag och natt? Han ska snart nog låta den få sin rätt. Men ska människosonen finna tro här på jorden? Lukas 18, 1-8. Alltså, ropa. Det är någon form. Kan inte han ge det på en gång? Han kan ge det på en gång. Men du kan inte ta emot det på en gång. Jag vill kunna gå på vatten. Jag vill kunna flyga. Jag vill nästan kunna allting. Alltså du är den mest farligaste människan i kyrkans historia. Men när han har fått knåda dig ordentligt. Då kan han börja bruka dig. Är ni med? Så. lite näst sista, nyckel nummer 6 snabbt här bara. Så kommer han ju in i Markus 11, vi är fortfarande i Markus 11. Så säger han så här, och säger han, när du står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Det är det ingenting som blockerar riket så mycket. Om du kommer fram till altaret och kommer ihåg att förlåt. Förlåt. Det är ett val. Bara låt Gud ta hand om det. Han kommer att ta hand om det. Släpp det. Du är säkert förfördelad. Ge förlåtelse och be om förlåtelse. Lev i förlåtelsens. Det är oerhört viktigt. Det sista bibelordet. Nu har ni suttit här i nästan 2 timmar. Det är helt en timme och 45 minuter. Alltså, käre Gud. Ni är verkligen tränade martyrer. Det sista vi ska läsa. Det är en underbar. Det måste till detta. Psalm 127. Och ni känner igen det många. Psalm 127. Sen ska Ida sätta sig i sista pianot. Ida, du kan sätta dig och ta fram någon lovsång. Jag kan redan göra det på en gång faktiskt. Då står det så här. Och vi läser 127, vers 1 och 2. Om Herren inte bygger huset, bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden, vakar väktaren förgäves. Det är fåfängt, eller förgäves går ni tidigt upp och sent till vila, ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Det är fåfängt, jag läser 1917 översättning, jag tycker det är så fint. Det är fåfängt att i bittida stå upp och sent går till vila. Och äter eder bröd med vedermöda. Detsamma giver han åt sina vänner medan de sova. Halleluja alltså. Vi behöver bli vän med Gud. Detsamma ger han sina vänner. Så kan du sammanfatta allt? Jag hinner inte med att jag blir vän med Gud. Bli vän med Kristus. Vi kommer att få gå igenom lidande. Vi kommer att få gå igenom prövningar. Det är ingen easy road. Men han har fantastiska ting för dig alltså. Det rättfärdiga ska vandra i tro. Ska vi stå upp tillsammans? Ni har varit otroligt fascinerande. Tack för att ni har orkat med och lyssna. Ni har gett rum för tusentals andra som kommer att höra den här typen av undervisning. Fader, vi bara ber och tackar dig. Till syvende och sist handlar det om att vi lär känna dig. Gud, att vi likt Abraham. Abraham var din vän. Han visste att det du säger, det stämmer. Herre, jag ber för alla mina syskon. Vi bär kanske barn, barnbarn som är borta, går helt andra vägar. Herre, vi kanske bär sjukdomar i våra egna kroppar. Och jag undrar, Herre, vi längtar efter helande. Här kanske det finns dem som längtar efter upprätta relationer. Andra står och bultar på en dörr av tjänst och mening med livet. Tack, Herre, att om inte du bygger byggnaderna så är det förgäves att vi sliter. Om inte du vakar över vår staden så vakar väktarna förgäves. Det är fåfängt. Om inte ditt välbehag finns där. Och det innebär att det finns en trons vila. Den sista punkten är trons vila. Det måste finnas en vila i kampen. Det är inte vi som går omkring och bär på dig. Dag efter dag bär du oss. Herre, så jag ber för varje syster och broder här inne. Varje troende. Vi är burna av dig. Och med spruckna röster som en sprucken kyrkklocka klingar vi vår lovsång till dig. För vi förstår att du har frälst oss. Du är världens frälsare. Du är Guds lamm som borttar världens synd och vår synd. Herre, låt oss leva i den där tacksamheten. Men utifrån den, söka de där djupheten hos dig. Och strida mot de berg som ska stridas mot. Och i tidens längd lyfter du av det. För det finns makt i ditt ord. Och löftena kunna ej svika, det står evigt kvar.